Och för att citera Prash, Jakob Prash, han är ju messiansk troende jude. Kan hebreiska utantill och grekiska med. Vi talar om, vad Elvor var inne på det förut, vi ser att fienden försöker att inta Guds församling på alla möjliga konstiga sätt. Och jag ska citera vad han säger. Hur kommer fienden in i församlingen? Och han kommer in på samma sätt som han kom in i Israel på den tiden. Han kommer att med sakta, sakta, sakta förändra tankesättet. Han kommer in i församlingen när vi inte tillber den sanne guden på rätt sätt. Är du med? Israel, de börjar ju inte tillbe Baal och offra barn till Moloch på en gång, utan det var sakta, 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 sakta. Är Bosse kvar här? Därför är det görviktigt att vad vi har för översättning i Bibeln. För det är det det handlar om. För då börjar man att förändra vad Gud skulle då. Och idag kan du nästan höra ormen i första Mosebok. Skulle då Gud ha sagt? Han har sagt. Så egentligen handlar frestelsen Adam och Eva är ute för att Gud har sagt. Och man börjar att fingra på det Gud har sagt. Och då finns det faktiskt inget beskydd. I gamla testamentet så är det så här att muren står för ditt sinne. Hur du tänker. Och porten står för din vilja. Det är ganska bra där. Tänk på Jerusalem nu. När Babylon kommer in och river muren och intar och allt det här, va. Det är spännande att hålla murarna öppna idag. Eller hålla murarna uppe heter det. Och döma rätta domar i porten. Det är du, Berit. Känner jag att ni gör här. Det är viktigt med Guds ord. Det är precis. Och ni vet, vi har ju rest en väldigt mycket. Det börjar ju med bön, som Elvor sa. Redan där grundlades våran tjänst. Det börjar med bön och det slutar med bön. Det börjar med att man låter sitt liv till Gud. Och verkligen liksom, han är inte krävande tycker jag på något sätt. Utan han ger kraft till att omvända sig på de områden det gäller. Han är nådfull. Och när man gör det och vandrar i ljuset, så får man vara med om såna häftiga grejer som att anden börjar uppenbara sig. Och det står det ju i Johannes 14 alltså. Att jag ska manifestera mig för er om ni lyder. Om ni lyder mina bud. Alltså om ni lyder vad jag säger åt er, så ska anden lysa fram för er. Manifestera sig. Och det gör den ju på olika sätt. Jag har ju hört vad någon syster här som berättade om drömmar, va? Och grejer. Och den heliga anden, han är suverän. Så han lett oss alltså. Han kommer i våra tjänster vi har gått igenom. Ibland så kan det tycka så här. Mänskligt sett så tycker man så här att det där är fel. Men andligt sett så att säga, Guds väg behöver, det kan ibland korsa ditt huvud så att säga. Och då kommer Gud i drömmen. Jag kan ta ett exempel då. Flera år, vi har ju jobbat i Bohuslänsmissionen och då som missionärer. Flera år innan vi slutade där så kommer Gud, jag tror nästan det var klockan 3 på natten, för brukar han komma. Han kom på natten i en dröm och han visade då att eran tjänst kommer att få en liten annan inriktning. Vi visste ju inte när, men och rätt vad det var, efter 3 år tror jag, så blev vi inkallade då till styrelsemöte. Och där tillkänner man gav då planerna, ni vet, hela pingst har ju omstruktureras nu. Och då fanns det inte plats för den här lilla Bohuslänsmissionen liksom i kanten av det stora paketet. Och då uttalar de styrelsen exakt samma ord som Gud talade i drömmen för 3 år innan. Det är gött att veta det, att då är man i trygga händer. Visst är det härligt? Det visste ju David i psalm 23. När jag vandrar i dödsskuggans dal. Hur visste han att Gud var med? Jo, genom erfarenhet. Han har vandrat i ljuset och vandrade i ljuset med älskade vän. Ska du få se hur Gud också vandrar i ljuset med dig. Om man är i ljuset med dig, då står det att hans sons blod renar ifrån all synd. Och då ska jag lära dig här då kanske vad synd är. I första hand är det att hamna rätt. Synd är att missa målet. Är synd. Vi tänker ofta på den här katalogen, ni vet. Punkt 1, punkt 2, punkt 3. Synd är att missa målet. Men vandrar vi i ljuset, i den heliga andes ljus, så leder han oss rätt. Jag tror det står Jeremia att han är en vän i nöden. Nej, psalm är det va? En psalm är det. Väl beprövad. Vad då beprövad? Det låter ju som några har upplevt något med Gud, ja. Just det. De som har vandrat i ljuset, de vet att han är med. Han är med. Och jag har varit med när min mamma var frälst. När min mamma blev frälst så vaknade jag också mitt i natten. Jag kom ju från Linnéhuset och flyttade till Västergatan. Ligger ju precis jämte Linnéhuset, nästan vid Salon. Och jag fick också en sån här bönekamp. Mitt i natten, klockan 12 var det, så kommer Herren. Med en enorm bönebörda för min mor som inte jag sett sedan jag var liten. Hon var bara 16 eller något när jag föddes. Sen har jag fått skilda vägar. Men jag skulle be. Och det visar sig sen att det var en dödskamp. Men hon blev frälst. För hon fick möta Jesus. Mitt i natten så sträcker hon upp sina armar. Berätta ett vittne. Och tar emot Jesus. Så när du blir manad och be, lyd. Då kan Gud göra sådana under som man inte tror det var möjligt. Min farmors syster bad för mig i 30 år. Sista åren var jag djupt ner i narkotika och elände. Och det såg verkligen inte ut som de bönesvaren skulle besannas. Men en dag så kommer han som är mäktig. Tänk att de mäktiga, de här små händerna som darrade då var 85 år. De var mäktigare än den store tuffe karn med hårfläta. Och han grät som ett barn och fick ge sitt liv till Jesus. Och de till och med ringde till Linnéhuset på natten. De hade sådana här samtalskor. Då ringde de från Finspång och sa: kan han bli frälst, då kan vem som helst bli frälst. Och sen reste vi. Vet ni vad profetia är för någonting? Det vet ni va? Så säger Herren. Och vi reste ju i Sverige mycket. Det tog väl nästan 1,5 år va? Innan vi hade gått igenom Smålands kapell. För de var inte... Jag menar, där fanns det lite kyrkor och resa runt. Och då var det så här, kom jag ihåg, att Gud han började tala. Då var vi vid ett ställe först. Och där sitter en kvinna i rullstol. Och hon profeterar klockrent. Om den tjänst vi är inne i nu. Det Gud, är lite märklig. Alltså här var ju nästan, vad är det då? 16-17 år sedan. Jag ska föra er in. Och så nämnde hon. Väktare. Sverige. Vakta på det som kommer emot Guds folk. Så nu åker vi till nästa ställe då. Mitt i urskogen har möte. Jag tror jag har ett profetiskt budskap till er. Visst är det härligt? Så här bönesyster som har upplevt den heliga ande. Och det är äkta och det är klockrent. Och sen kommer budskapet. Klockrent. Bara att bekräfta. Det är 2 eller 3 vittnen. Och sen får man gå igenom en pers. För så är det alltid. Det är alltid korsets väg. Alltid. När du kommer fram dit Gud att tala om, då är det 0. För du behöver vara 0 också när de sparkar på dig. För det gör inget. Det gör inget om du sparkar på en död. Att dö med Jesus, det är ju den mest underbaraste som finns. Då får man uppleva den där uppståndelsekraften också. Första uppståndelsen. Ja, det är härligt. Ni som är med i det profetiska ordet då. Ni kanske har sett den senaste tiden att det har hänt en massa saker och så. Vi vaktar ju på det här dagligen och lägger ut nyheter. På en vecka hände följande. EU hade stormöte om ekonomin. Michael Gorbachev klev ut och pratade om en ny världsordning. Påven klev ut och pratade om en ny världsordning och så vidare. Hela New Age hade ju meditationsdag igår, den 28. Och det är ungefär samma stuk på som efter 11 september kan man säga. Det är stora rörelser i andens värld. Och inte nog med det, innan jag ens förberedde mig, vi skulle ju ha om ändens tid, men det får vi ta en annan gång. Ni kan ju ladda ner våra... Jag var på Trunnagården och hade det här ämnet. Då skrev jag så här: jag tror att vi snart kommer att få se ett genombrott i fredsförhandlingarna i Mellanöstern. Det var innan nyheten kom. Sen kom nyheten. Ett genombrott har skett i fredsförhandlingarna i Mellanöstern. För första gången har man fått palestinier och israeler att lägga fram en färdig plan för hur man ska sätta upp gränser och så. Sen är det ju bara att medla då, de här, korrigera dem emellan. Men det här är första gången som det, man har lyckats med det här. Och vi som kan profetierna vet att det ska komma en falsk fred ett kort tag. Sen kommer Jesus tillbaka. Och ni, många som sitter här kommer inte ens uppleva döden. Så nära tror jag det i alla fall. Halleluja, säger jag. Va? Paulus, det var ju synd om honom. Men han önskade ju redan på den tiden. Och jag skulle önska att jag slapp och avklädde mig och bli överklädd istället. Han menar, åh, Jesus kom. Och i slutet av uppenbarelseboken har vi där, kom Herre Jesus, kom. Det är ju längtan alla troende haft. Och man har ju längtat i var tidsålder. Det är inte fel, och det ska man nog göra. Man ska ha en längtan efter Jesus som tar sig uttryck i Maranata. Kom Herre Jesus, kom. Ja, käre Gud. Och så gäller det inte att vara för vis heller. Jag ska förklara vad jag menar. För det står att Gud, han gömmer sig för de visa. Men han uppenbarar sig för de som är lite knäppa. Nej, men de som är lite svaga. Och jag vill, Albert Einstein, han är ju ansedd vara en av världens skickligaste, ja, en av världens skarpaste hjärnor, om inte den förnämsta IQ som någonsin har uppmätts, påstår de. Och han säger så här, nu har jag på engelska, men jag ska försöka översätta det. Vilken längtan efter Gud. Ni vet, han var inne, djupt inne i alltså judisk mysticism och kabbala. Och ni vet, man tolkar ordet, man tror att själva ordet är heligt och man försöker hitta något mystiskt. Och i slutet av sin levnad då säger han så här: och jag skulle vilja veta hur Gud skapade den här världen. Jag är inte liksom intresserad av själva världen, men jag är intresserad av vad tänkte han, vad hade han för tankar bakom när han skapade världen. Och sen punkt två då. Varför var universum skapat? Kunde jag få reda på det, då förstod jag meningen med allt. Just det. Och Salomo, han summerade ihop hela sitt liv. Och sen var det ju mycket jagande efter vind. Och kanske det är det när man... Kommer ihåg min farfar, han var 80 år när han sa det. Nu var jag ung, jag var inte mer än 15 eller något. Du lille pojk, sa han. När du blir lika gammal som mig, då ska du få se att livet är bara en liten fläkt. Då skrattar jag åt han. Nu är jag själv... Vad är jag? 52. Och jag får ju lov att erkänna att han är rätt. Vi lever här en liten stund. Och det verkliga livet, alltså från 30 till 52, det räknar jag som det verkliga livet när jag blir på nytt född med Jesus. Det är liksom det som har gett substans och tillämpning. Det andra, det är liksom, det är klart det är värt något, men det är som luft jämfört med frälsningen i Jesus Kristus. Det har gett mig så mycket, fyllt mig med så mycket glädje. Och jag fick nåden att leda både farfar och farmor till Jesus. Du vet, när man är i narkotika och sådär, det blir ju inga relationer att tala om. Och då hade jag tror att det grämt mig hela livet om jag hade fått gjort det. Men Jesus var så god, så han gjorde sådana under så jag fick leda dem till Herren. Åh, vad härligt det ska bli att träffa dem i himlen. Albert Einsteins frågor är ju inte så dumma egentligen, för det är ju det hela mänskligheten egentligen frågar efter. Och Bibeln ger ju ett suveränt svar. Det har ju med att börja, egentligen har det med ändens tid att göra också, precis som det har med början. Det står så här, Jesus säger, jag är alfa och omega, jag är den första, jag är den sista, jag är begynnelsen, jag är änden. Meningen med allt. Och så står det Kolosserbrevet 1:16, det här skulle ju han ju förstå, Albert. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga såväl som det osynliga, tronsfurstar, herradömen, makter, väldigheter. Allt är skapat genom honom till honom. Du är skapad, min älskade vän, för att tillbe Gud i ande och sanning. Det är därför du finns till. Det är därför du existerar. Och utanför Kristus finns ingen frälsning. Och hur kommer jag in då? Ja, det är jättelätt. du säger: Jesus, jag vill bli frälst i ditt hjärta. Du verkligen förstår vad jag säger nu. Och så säger du för dig själv: Jesus, jag vill komma till dig. Jag vill bli din. Förlåt mig allt jag har gjort som inte är enligt ditt ord. Och du får uppleva att bli född på nytt. Så enkelt. Tittar vi ut över världen så undrar vi egentligen vad det är som händer. Till och med, så att säga, människor utanför börjar ju undra vad som händer. Om du går in på en del forum, då ska du få se vad man diskuterar. Vad är det som händer? Det här är ju inte klokt. Med andra ord, församlingen har sin gyllene, ett gyllene tillfälle att förklara vad som händer. Tiden är slut. Och du, min älskade vän, du är ju skapad för att tillhöra någon som du just nu inte tillhör. Och det står ju att det här är ju början. Alltså det står ju i Petrus brevet att när Herrens dag kommer så ska allt du ser förvandlas till små atomer. Det ska lösas upp. Vet ni vad som har börjat? Upplösningen. Ser ni inte vad som händer? Allt bara liksom bryts ner. Och det är ju precis vad det står i brevet. Jag ska skaka allt som kan skakas för att det som inte kan skaka ska bli beståndande. Och det är ju himmelriket där du har i ditt hjärta. Det är det enda som kommer att bli kvar. Jag älskar Israel. Det la Gud ner i mitt hjärta så att jag blev frälst. Och det folket har ju lidit något oerhört genom åren och blivit väldigt illa behandlade, missförstådda. Och i Jesaja 40 så finns det några bibelverser jag vill ta upp för er som jag tror är en bild på när man kommer ut efter Hitlers gaskammare och läger. Då undrar nog Jakob var Gud hade tagit vägen. Tror ni inte det? Och då står det så här. Jesaja 40, 26. Lyft upp era ögon mot höjden och se vem har skapat allt detta. Vem för härskaran där uppe fram i numrerade skaror. Sol, stjärnor, kometer, måne, allt vad det är. Det finns någon som har kontroll. Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han alla dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan då du, Jakob, säga, du, Israel, påstå: min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är det evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Men det är ofta då Gud kommer när vårt förstånd är slut. Där inte vi längre kan räkna ut vad som ska ske. Har vi också sett. När man har suttit hemma och ibland fällt tårar i bön. Och helt plötsligt ringer telefon och hela livet får en annan inriktning. Vägen öppnas. Och ibland kommer han i absolut sista sekunden. Och varför gör han så? Ja, för att styrka vår tro. Och för att vi ska lägga ner vårt kött. Vår egen vilja, vår eget förstånd. Med andra ord, Gud kommer alltså efter andra världskriget till en kvarleva som inte vet någonting. Man hade ju inget land precis då heller. Gud ber den titta upp på solen, månen och stjärnorna och planeterna. Ja, vad är det med dem då? Döda klumpar som snurrar runt. Och ni som har hört Mark Bilds undervisning om mån- och solförmörkelser finns bland annat på båda sidor. Ni kanske förstår vad jag är ute efter. Det tog ju inte många år sedan fick ju Israel sitt land. Första Mosebok 1:14 säger så här: Gud sa, vare på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten. De ska vara tecken som utmärker särskilda eller bestämda dagar, bestämda tider.
Var det det Gud ville att de skulle se? För när Israel fick landet 48 så hände en sak. Man skulle fira högtiderna. Och året, så att säga, året efter så blev månen illröd på påsken. Total solförmörkelse. Och inte nog med det, hela årets högtider ända till den sista. Det är ganska unikt och det kallas för tetrad. Ville Gud säga någonting? Ja, det ville han. Definitivt. Men kan vi tyda tidens tecken? Ni vet, fariserna på den här tiden, de kunde inte tyda tidens tecken. Jag ska visa er något häftigt. Vad det handlar om. Det handlade om profetierna som uppfylldes framför ögonen på dem. Och de hade hört rykten. Och jag vill ni slå upp Jesaja 7. För jag ser nämligen en parallell mellan Israels födelse och Jesu födelse. Och jag kan säga er det med en gång att Israels födelse är ett tecken för hedningarna. Jesu födelse var ett tecken för judarna. Okej, Jesaja 7. Vad var tecknet för judarna? Jesu födelse. Eller? Jo, precis. Jesaja 7. Jungfrun ska föda. Och ni som kan Bibeln nu vet att när jungfrun födde så pratar man om det över hela Israel. Man bar fram Jesus i templet. Och innan det hade Johannes, när han skulle, ni vet, hela den här historien. Och man pratar om det bland präster och fariser och allt vad du ville. Hela landet visste om detta, vad som hände. Men ville man höra? Egentligen? Nej. Det var ju det handlade om. Man ville inte höra. Och jag ska säga att det är precis samma sak idag. Man vill inte höra. Jag påstår ju för att Israels födelse är tecken för hedna kristna församlingen. Vill man höra? Nej. Vi kan gå vidare. Jesaja 9, där har du samma tecken en gång till. Där står det till och med vem det är som herradömet vilar på. Jesaja 9, vers 6. Nu ska ni tänka er att de jag pratar om, fariserna, de kunde den här skriften utantill. Men vill man inte höra så får man en täckelse. För vet ni vad de var rädda om? De var rädda om sitt system och sin maktposition. Det finns vissa som är där idag också. Därför vill man inte höra. För man kan ju förlora den maktpositionen. Det vore ju en katastrof. Vad ska jag göra då? Ja, då kan du ju börja följa anden. Det är mycket trevligare än att följa människor. Du kan ju bli frälst då till slut också. Ja. Ty ett barn blir oss född, en son blir oss given. På hans axlar skall herradömet vila. Där har du ju kingdom då. Vad var det som hände? Jo, den Johannes sa, ni kommer bråd, man predikade, va? Himmelriket kommer, sa Johannes. Vad sa Jesus, sa de sen? Himmelriket är här! Varför det då? Jo, den du ser anden komma ner som en duva och förbliva över. Han är Messias. Ni fattar, va? Jesus är Messias. Och man skickade ut, det första var ju så roligt. För nu kom man i skaror, man räknar med, vad var det nu? 500 000 människor gick ut Johannes döparen när han predikade. För det fanns en sån messiaslängtan. Fariserna kommer ut också förstås. Det är klart, de vill vara med. Men det gick dem ära för när? För skulle Messias ha missat oss i själva högkvarteret i Jerusalem? Aja, baja, Messias, inte får du väl gå förbi oss som är så heliga? Fattar ni? Det var ju precis där det var. De var så heliga. Hur kunde Messias gå förbi dem? Han uppenbarade sig mitt ute i öknen. En man som hade gått utanför lägret i många, många år. Och levt i sanning. Och maten gick ju inte av för hackor heller. Gräshoppor. Ja. Sen kom tonen. Kommer tonen jag längtar efter att höra i det här landet. Upprättas i församlingarna igen. Guds röst, Guds andes röst. Den profetiska, solklara inriktningen. Här går vägen. Vandra på den. Och så kommer då Israels födelse som nation. Och jag försöker så att vi ska komma fram till att tyda tidens tecken här, och därför går vi till Jesaja 11. Det var ju bara två kapitel senare. Vi läser ifrån, ja, redan från vers 1 där så har du ju honom. Men vi läser från vers 10 där. Nu har det hänt något. Och det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot, där han står som ett baner för folken. Hebreiska niss eller nissi. Det betyder flagga. Eller flaggstång. Vad hände 48? Jo, vi fick se en helt ny flagga bland nationerna, va? En nissi. På den flaggan finns den Davidsstjärna, och den har man också försökt att förstöra betydelsen för att det ska vara något okult. Det är en bild på Messias. Det är en bild på liljan i dalen. Och kan du hebreiska ska du få se att den där bilden, den är med överallt. Det är Shoshan på hebreiska, betyder lilja. Den är med på kopparaltaret, den är med överallt. Och när vi var i Israel sist, det finns de här gamla rabbinerna, vet du, de diskuterar ju djupt det här hebreiska språket, för det är så bildligt så det kan ju betyda lite, ja, fem saker, samma ord. Och då finns det en gammal rabbin som heter Onklus. Han sa så här, du vet, menoran har ju vi alltid tolkat att det ska vara, vad heter det, mandelblomma högst upp. Mandelblomma. Men hebreiskan står inte där, det står bara blomma. Det står inte mandelblomma, det står blomma. Och han tror att om mönstret stämmer, säger rabbinen, då ska det vara lilja högst upp. Det ska vara lilja högst upp. Det ska vara Davidsstjärnan högst upp. Så när Theodor Herzl gjorde sitt, ni vet, det var ju sionisten nummer ett, det var ju genom honom nästan, ja, det gick igenom nationen Israel. Så var hans förslag på Israels flagga 7 Davidsstjärnor på Israels flagga. Kan ni fråga er varför det då? Jo, bilden hämtat från menoran. För det sägs, om det stämmer nu, vilket jag tror, att när du tänder menoran i tabernaklet så lyser det 7 Davidsstjärnor på golvet. För ljuset kastas ju ner, för då har du ju, ljuset vilar ju då på, mycket riktigt, på det som ser ut som en lilja. Så skuggan går ju ner. Då har 7 Davidsstjärnor på golvet. Och då sitter vi, förstår ni. Vi var ju hos våra vänner som bor på Västbanken. Som vi ber för varje dag. När vi ser hur det hårdnar och tätar till. Och vi fick se en underbar regnbåge rätt över Oljeberg. Det var det häftigaste syn jag har sett i hela mitt liv. Alltså. En regnbåge kommer bara rätt över Oljeberget. Och det var liksom en försmak. Regnbåge, jag håller mina löften. Vad skulle jag säga? Jo, då sitter jag och tittar upp på bokhyllan. Och vad ser jag då? Jag ser gamla antika menoror där. Och särskilt en av dem tyckte jag var väldigt intressant. För den såg lite annorlunda ut än de här vanliga. Och jag trodde jag skulle smälla av, förstår ni? För vet ni vad det var? Det var lilja högst upp. Det var lilja högst upp. Hade han rätt, rabbiner? Ja, jag tror det. Och därför, mina älskade vänner, är Davidsstjärnan en bild på Messias och Israels flagga en bild på en bönesjal. Så när den står där så är det ju profetiskt ett rop. Kom, Messias! Eller hur? Messias, kom! Så fort jag ser Israels flagga så tänker jag på Messias. Rop efter Messias. Kom. Om man längtar Israel efter att Messias ska visa sig. Och det hebreiska språket är ju väldigt spännande att studera. För jag sa det nyss till Bosse. Han håller ju på mycket och knepar och knoppar. Och ibland tycker man, hur orkar du hålla på med sånt där, säger man, när vi petar i varje komma och så här, att det ska vara den ändelsen efter. Jo, det är väldigt viktigt, för att man kan missa något. Man kan missa liksom en profetisk bild. Och jag sa åt våra vänner här, Nils Göran och någon, sa alltså, vet ni att idag när jag studerade Hesekiel 38, jag använde, vet ni, jag var och klippte håret hos några iranier, och förra gången jag var där och vittna. Då, vet, den som är vis vinner ju hjärtan, står där. Så jag börjar ju prata om, vet ni att Iran, det står de i Bibeln. Jaså. Ja, det står ju på, jag tror det är Jeremia 49, så står det ju om Elams båge. Det är ju också Iran. Men det står i Hesekiel 38, står det. Ja, visst, förstår du. Det står att de ska alliera sig med Ryssland i ändens tid. Jaså, det gör de ju. Ja, precis. Så börjar jag förklara då att snart kommer, du vet, den vi tror på, vad Jesus kommer snart. Jo, och jag sprang på Putin där idag i Bibeln. Ja, men vad säger du? Det kan du väl inte göra? Jo, det kan inte finnas någon annan förklaring, för det står så här om hövdingen. I svenskan tyvärr så kom det bort, men i hebreiska så står det om en hövding över Meshek och Tubal, som många tror är Moskva och Tobolsk. Och jag tror de har rätt. Då står det så här. Det står samma ord som när Israels barn vänder igen från exilen. Det står Shov eller Shova. Och det betyder, när du slår upp det, så betyder det att vända tillbaka till den punkt som du en gång hade. Putin har varit president. Han är förespråkad av Medvedev att bli president nästa år. Och vet ni att det finns sån kult kring den här Putin, så han tillbes till och med på många ställen. Ja, det är ett bra odds, va? Insider tips. Men vi spelar ju inte, vi kristna. Men det är en kanonoddsare för dig om du satsar på det. Det står i Guds ord. Putin ska ni få se 2012. Men det intressanta med det profetiska ordet, när vi börjar med det, då börjar Gud visa oss. Det handlar om att lägga pussel. Då kommer jag ihåg när jag var liten. Vad svårt det var, va? Då börjar man ju med de där hörnen. Det fick vi ungar hålla på med. Det här är, farsan han tog alla himmeln och det här, vad som var svårt. Men vi fick hålla på med de här, du vet, de här kantbitarna. Det var ju ett gölet att sätta sig. Bra, sa Gud. Börja med det. Han sa, börja med det du vet. Håll inte på med det du inte vet. Det är bara att lyfta på hatten och gå vidare. För börjar du med det du vet, så kommer ju sen de andra pusselbitarna att hamna sen. Ofta börjar vi ju med himlen. Och då säger många, ja, det är så svårt så det där håller jag inte på med. Nej, men då går det ju mot Guds ord. För Petrusbrevet talar ju om att du ska ha det profetiska ordet levande för dig. Det ska vara som en lampa i en dyster vildmark, står det. Och Hesekiel 38 talar precis om för dig hur det ska se ut när Putin blir president. Hur ska det se ut då? Jo, det står att de här vallarna och murarna ska inte vara längre där. Och Israel ska få fred. Vad sa jag nyss att de hade gjort i Israel? Jo, man hade ett genomslag i fredsförhandlingarna som man aldrig har haft förut. 2012 blir ett profetiskt år när jag tror allt rasar samman. Om ni förstår mig rätt. Inte Guds rike, men allt annat. Nu ska jag berätta en profetisk bild som jag har fått av Gud. Här kommer vi säkert från massor av ställen där Svenska frälsningsarmén, och det är frälsningsarmén, och det är baptister, och det är pingstvänner, och det är säkert Svenska kyrkan. Och sen är det säkert egna kyrkor här också. Hemkyrkor. Och Gud visade att just nu så kommer världskyrkan att dra samman. Väldigt, väldigt fort. Och det ser ni och förstår kanske att det går jättefort. Och den kyrkan, de tror att man är rätt, för annars skulle man ju aldrig hoppa på tåget. För jag drömde om en tåg. Sen kommer en tågolycka. Och den har jag sett 3 gånger. Men i det här fallet så sjunker tåget ner i ett djupt hål. Kan ni ordspråksboken? Vad är det som är ett djupt hål? Sjökan. Och i predikaren står det att den som täckes Gud kommer undan henne. Eller hur? Gud talar så i bilder. Men det stämmer alltid med Guds ord. Annars kan du förkasta det. Det ska alltid stämma exakt med Guds ord. Om du får drömmar eller syner. Hittar du det inte här. Glöm det. Men såg jag en annan bild. Vad som hände med Guds folk. Man samlades. Från alla möjliga håll. Om man kommer samman. Det här är den äkta enheten. Om man kommer samman för det man har i hjärtat. Man älskar Guds ord. Man älskar sanningen. Man tummar inte en millimeter på sanningen. Och tillsammans så ska vi, du, Elvor och jag, och Leif och Berit och hela gänget. Vi ska gå upp på ett berg. Och ju högre upp på det här berget vi kom, desto ljusare blev det. Vet du vad det kom efter? Då kom det kolsvart kloakvatten och stiger. Men det nådde aldrig upp till dem som var på berget. Fattar ni bilden? Den bilden är ju ganska tydlig. För David pratar ju om laglösheten som ett stort vatten. Som når nästan upp till halsen på honom, säger han. Men på Sions berg, i Jerusalem, står det, ska finnas en räddad skara, står det i Joels bok. Till dem ska, hur är det står, tillhöra dem Gud kallar. Dem Gud kallar. Och det är också ett häftigt ord på hebreiska. Hebreiska ordet är kara. Q-A-R-A. Vi kan visa vad det betyder. Det betyder att bli kallad. Och att den som kallar till fullo tillgodoser dina behov. Det betyder att det Gud kallar dig till ger han också kraft till. Det är ju nåd. Kallar han dig till att stå på vaktpost, så får du också kraft till att stå på vaktpost. Annars hade nog inte stackars Jeremia klarat sig, som var ensam mot alla dessa människor. När 1000 säger att du har fel och du ensam står kvar, då behövs det mycket nåd. Väldigt mycket nåd. Men håller det inte på att bli så snart? Om det här får fortsätta ett par år till, då är det inte många kvar. Tyvärr. Håll fanan högt. Så blir man räddad för en evighet. Halleluja, får jag säga. Vi är pingstvänner, då får vi blanda lite. Halleluja. Det är härligt. Ska vi se om vi har något mer. Snart ska vi sluta här. Nu fick jag en spark. En sista sak. När det gäller väktare. Ska ordet för visdom. Det är Sofia. Nej, Sofia. Eller Sofia. Och det kommer utav ett hebreiskt ord som är sofim. Och det betyder väktare. Då förstår vi ganska snart. De 5 visa jungfrurna och de 5 ovisa jungfrurna. Jag ska förklara vidare här vad jag menar. Ordet sofim som betyder väktare, och vi ska ju alla vaka, va? Det betyder att gå runt ett berg och av totalsumman du ser lägga ihop det till en enhet så att du ser hela bilden. Nej. En profet som är kallad av Gud, han skulle ju kolla fiendelägret, var fienden var. Och då går han upp på förmiddagen och ser han 14 åsner här och han ser någon kamel där och han ser lite jordbrukare där. Det var inte så farligt, han la upp summan och då kommer han fram till att det är ingen fara. Men så går han upp på eftermiddagen och då ser han en, ja det ser ut som en med svärd och där borta, att är det jordbrukare? Nej, jag tyckte jag såg ett vapen. Och sen ser han två till. Och sen, ja. Och när han lägger ihop summan, då räknar han ju ut, här är våran styrka nu, och sen ser jag fienden här. Ska jag blåsa i basun nu eller inte? Det är samma bild som Paulus talar om. Och då blåser jag i basun, som väktaren ska göra. Tada! Fienden kommer, fienden kommer. Det är visdom. Men det konstigaste är idag att om du gör det, då får du bara... Då går folk emot dig istället. När du ser fienden komma. Ser ni inte att fienden kommer? Det blir inte mycket handklappning. Det blir arga mejl. Men som sagt, de får väl sparka. Det är tur man har gått korsets väg. Annars vet jag inte om man hade klarat att stått där. De fem ovisa då? Ja, det måste ju betyda att de inte är på berget och de kan inte lägga ihop. Det är väl sådana som läser igårens böcker kanske. Och predikar ur böcker och inte ur Bibeln. Nu har jag hört två predikningar över uppenbarelseboken. Och då säger jag predikningar om uppenbarelseboken. Inte om innehållet. Jag har hört alltså två predikningar på uppenbarelseboken. Jag trodde, det var så urvattnat så jag trodde jag skulle dö. Uppenbarelseboken är en profetisk bok som handlar om tidens slut. Och fattar ni varför Jesus uppenbarar sig innan breven kommer till församlingarna? Vad är det som skiljer min härlighet ifrån? Vi ska ju ha samma härlighet, säger Paulus. Jag går från härlighet till härlighet. Ja, breven är ju skillnaden mellan den härligheten. Och så säger han till Laodicea sen. Om inte ni vänder om. Då ska jag spotta ut i rummen. Tror ni han menar allvar eller ska vi ta det med ett småleende? Han menar att de går förlorade rakt ut. Han prisger dem mot villfarelsens ande. Andra Thessalonikerbrevet 2 och i klartext. Och säger du det här, då kan du få höra sen. Det är hårda ord. Ja, jag också ska redovisa en dag. För vad jag vet. Men inte för det jag inte vet. Men för det jag vet. Vad är man kallad att varna folk, så måste jag göra det. Var på er vakt, älskade vänner. Men glöm inte att mitt i kampen så är det mycket halleluja. Det är mycket glädje i Gud. Annars hade man inte orkat med. Utan det borde... Det är både nöd och nåd på en gång, kan man säga. Ska vi bara be här till slut.